Hej! Nu ska jag läsa en bok som heter Hämndens drivkraft. Den är skriven av Elias Glaveby och den ges ut av Visto förlag. Jag heter Bobo Engström. Ett stort tack till min underbara hustru Märta som gjort denna bok möjlig. Prolog. Gryning 16 januari 1628. Han kunde se henne torna upp sig i fjärran. Inte ens den kyliga Stockholmsmorgonen kunde dämpa värmen hon fick honom att känna. Hans ögonsten. Skeppet som bar hans namn. Snart skulle hon vara färdig. Redo att erövra världen åt honom. Hur snart kan hon vara färdig? Frågade han den bastanta kvinnan som tagit emot dem inne på skeppsvarvet. Till sommaren, ers majestät, svarade hon kort. Han nickade för sig själv. Till sommaren. Orden smakade bra. De hade följt hans instruktioner om att ändra måtten, öka bestyckningen och bygga klart fortare. När gör ni stabilitetstesterna? Frågade han. Om några månader, svarade kvinnan. Han vände sig mot den resliga mannen han hade med sig. Flemming här kommer att övervaka testet och rapportera till mig. Hans ögon drogs återigen mot skeppet. Han kunde inte släppa det med blicken. Det var hans. Hans eget. Bara hans. Och ingen annans. Om han för ett ögonblick hade kunnat bryta den hypnos skeppet utövade på honom, hade han kanske kunnat lägga märke till de blickar som utbyttes mellan hans följeslagare, amiral Claes Flemming, och deras värdar, Margareta Nilsdotter och Arente Schröte. Flyktiga blickar som varnade om en framtid utan både lust och fägring. Det var i utbytet av blickar som ödet balanserade. En blick i fel riktning och skeendet skulle ta en annan vändning. Om han bara för en sekund släppt skeppet med blicken och istället studerat sin omgivning skulle han helt säkert uppmärksammat detta. Men det gjorde han inte. Kapitel 1. Förmiddag 11 augusti 1628. Anton vaknade upp med en huvudvärk som hade fått självaste gudfader att känna sig mänsklig. Anton kände sig i allra högsta grad mänsklig. Dödlig, faktiskt. Han stirrade upp i taket. Grovhuggna timmerstockar som formade ett intrikat mönster. Stockarna var ohyvlade och fulla av kvistar. Inte satt de speciellt tätt heller, konstaterade Anton där han låg i sin halmfyllda säng. Som överdrag hade Anton en grov säckväv för att halmen inte skulle klia så infernaliskt. Att ha linnelakan var en lyx som Anton med sin magra officerslön inte kunde unna sig. Nej, en grov säckväv och ett täcke av fårskinn fick räcka för en löjtnant vid hans majestäts kungliga armé. Linnelakan och björnskinnstäcke i all ära, men inte fan hjälper det mot en redig baksmälla, tänkte Anton för sig själv. Nej, mot det var det inget som hjälpte alls, förutom en redig sup. Kanske skulle han göra slag i saken och ta en återställare direkt. Han hade en full butelj hemma och inget som pockade på hans uppmärksamhet på hela dagen. Varför inte egentligen? Dagen var ju ändå redan förstörd som den var. Efter gårdagens debacle borde hela Stockholm hålla sig inomhus. Det som skulle varit en glädjens och stolthetens dag. Det ärorika Sverige skulle med sjösättningen av världens mäktigaste fartyg befästa sin plats som det mest storslagna riket runt Östersjön. Regalskeppet Vasa skulle vara det första av fem nytillverkade skepp och ansågs vara det mest respektingivande i hela världen. Skeppet hade till och med fått namn efter hjältekonungen Gustav II Adolf. Eller om skeppet var döpt efter hans pappa eller farfar eller deras släkt.